Varmt välkommen till Lönsamhetspodden, podden för dig som vill förbättra ditt affärsresultat. Och jag heter Amanda von Schinkel och jobbar som konsult på Pricegain. Och idag gästas podden utav Anton Kåresell, Matilda Hölke och Göran Skugge. Och vi ska prata om rusande inpriser och hur man kan säkerställa sin lönsamhet. Så jag tänker att vi kanske ska börja med att gå igenom lite vanliga trender inom branschen. Så Anton, du kanske skulle vilja nämna lite vanliga trender och vad man ska hålla utkik efter.
Ja, men självklart. Vanliga trender och utmaningar för detaljhandlare är bland annat det du nämnde, rusande inpriser, inflationen som ökar ständigt. Andra utmaningar är att det blir ganska mycket datoriserat. Man har kampanjer på stora delar av sortimentet som inte bidrar till lönsamhet. Hur ska man ta hänsyn till en ökad efterfrågan på klimatsmarta lösningar? Är kunderna villiga att betala detta? E-handeln i sig är ganska olönsam. Senast häromdagen så länkade SR Ekot att livsmedelsbranschen ser väldigt låga marginaler kopplade till detta. Så det finns ganska stora utmaningar för detaljhandlare i den här branschen.
Mm. Och allt går ju bara fortare och fortare nu också. Mm. Priser, inpriserna förändras ju dagligen nästan. Och det gäller ju att kunna hantera det här. Och har man då ett jättestort sortiment, men hur ska man göra det då på ett bra sätt?
Mm. Och det är en bra fråga du ställer. Hur kan man då som detaljhandlare hantera de här accelererande kostnadsökningarna?
Mm. Ja, men viktigt är ju då att man har en bra prisstrategi på plats, att man har först struktur och styrning på hela sitt sortiment, att man jobbar med olika kategoriroller, att man tar reda på vad som driver värde hos produkterna, att man har koll på vilka som är en storsäljare, vad det som ligger i svansen, och att man då skapar en prisstrategi utifrån de förutsättningarna. Mm. Du kommer ju prata lite grann också om hur systemet...
Ja, precis, och det kopplar ju till det du säger nu, att just den här komplexiteten i prissättningen, om man har många artiklar och man frekvent behöver uppdatera priserna, som nu är verkligheten nu. Som Anton sa, inpriserna ökar ju kontinuerligt, och då måste man ju vara på tårna för att skydda mina marginaler, och då blir det ju väldigt viktigt med att man har rätt prissystem som stöttar det. Annars blir ju den administrativa bördan oöverkomlig. Mm, mm, mm.
Och kopplar vi tillbaka till det som du sa kring kampanjer och rabatter också. Att har man inte ett bra systemstöd, då riskerar man ju bara att köra ut kampanjer utan att resultatet faktiskt påverkar. För någonstans är det ju det man vill. Man vill ju att kampanjerna ska bidra till ett bättre affärsresultat, så att man får in kunderna och så att man driver mer försäljning. Men har man inte ett bra system på plats, men då kan man ju inte heller göra det.
Nej.
Just bara med just den här kampanjhanteringen, det ser ju vi som konsulter ofta, att det bedrivs mycket kampanjer, men ingen vet egentligen varför eller hur lönsamma, hur nyttiga de här är. Det är sällan som man ställer upp mål för kampanjen och sen mäter, har kampanjen uppfyllt de här målen, utan det är mer som en sanning. Jag måste ha kampanjer, och det kan ju stämma att jag behöver ha kampanjer, men man måste ju göra kampanjerna på rätt sätt. Mm. Och det måste man ju då utvärdera historiskt. Vad har jag gjort och hur utföll de?
Ja. Ja, men allt för ofta så ser vi ju också att de här kampanjerna, men de driver försäljning av enskilda produkter. Ja, ja. Men någonstans vill du ju maximera varukorgen och få kunderna att handla mer för att hämta in de där marginalerna som du faktiskt tappar.
Ja. Mm. Vi får oftast ökad trafik till en butik, om det är online eller en fysisk butik, men resulterar det i en ökad lönsamhet över tid? Det tror jag inte många egentligen analyserar.
Nej.
Och hur ska man då som företag tänka kring kampanjer? Hur gör man att de blir lönsamma?
Ja, men dels är det ju viktigt då med tydligt syfte och mål med varje kampanj. Att man tänker igenom vad är det jag vill uppnå med den här kampanjen. Och att man också säkerställer att man har naturliga tilläggsköp till de här produkterna som man kampanjerar. Så det är ju en väldigt viktig bit i det. Och sen så är det också viktigt att man har en god uppföljning, att du hela tiden följer upp det här resultatet så att man inte sätter kampanjer och sen så försvinner de i blotta intet, så att man lär sig hela tiden. Och det jag ska också säga kring kampanjer är ju att ju mer individuell och personlig du kan vara, desto bättre effekt får du av de här kampanjerna. Så att istället för att köra ut en kampanj till alla och därmed sänka priset till alla, så kan du istället rikta kampanjerna. Och har du då data på plats, då kan du ju avläsa köpmönster och kundbehov och sätta kampanjerna ut efter det. Och sen riktar de då individuellt. Just det.
Och vi har pratat lite om att här det är mycket kostnadsökningar. Det kanske leder till att man måste öka priserna. Men vad går då konsumenternas smärtgräns?
Och det här kan man ju faktiskt testa, Göran, eller hur? Om man har ett bra system på plats.
Ja, det kan man göra. Och det är klart att det finns inget enda svar på det, vart smärtgränsen går. Det beror ju naturligtvis på. Men har man ett prissystem som är enkelt att administrera, så kan ju du som prisansvarig testa olika prispunkter och se hur påverkar det mina försäljningsvolymer och var går smärtgränsen. Det finns ju också självlärande system som finner den här smärtgränsen. Och just i ljuset av de väldigt frekventa inprishöjningar och stora inprishöjningar som sker nu, så måste man ju vara på tårna och ändra sina priser. Och det som var smärtgränsen igår, det kanske inte är smärtgränsen idag, för att nu har alla priser gått upp. Om jag höjde priserna igår och mina konkurrenter låg kvar, ja, då fanns det ju alternativ. Om nu alla vi som konkurrerar om kunderna höjer priserna, ja, då liksom då jag kanske inte får så mycket mera volym om jag sänker mina priser relativt konkurrenterna.
Nej, vi får ju mindre och mindre i plånboken när priserna ökar på alla fronter. Det är ju en utmaning för alla detaljhandlare.
Men det finns ju mycket möjligheter att skruva på det här. Nu pratar vi generellt. Vi brukar ju predika att har du ett sortiment, ett brett sortiment med artiklar, så ska du inte prissätta alla på samma sätt. Utan du har några viktiga artiklar som står för den största delen av din omsättning. Där är det ju jätteviktigt att du har koll på hur ser marknadspriserna ut och hur ligger jag relativt de marknadspriserna. Men sen finns det ofta en lång svans med produkter där man inte prisjämförs på samma sätt. Så att nu kan man ju då skruva på marginalerna på de artiklarna om man har ett system som möjliggör det. Sitter du med Excel-ark så kan ju det vara ganska svårt. Men har du ett system finns det ju möjlighet att skruva upp priserna, förbättra marginalerna där på de produkter du kan, och så behålla din konkurrenskraft på de väldigt konkurrensutsatta produkterna.
Och det är bra att du säger det, för att ofta får vi ju höra, eller generellt sett en vedertagen sanning, att jag måste ligga rätt i pris på alla mina produkter för kunderna vet vad det här ska kosta. Det är ju inte sant. Det är ett fåtal artiklar i sortimentet och där behöver du verkligen ligga rätt i pris. Men du kan faktiskt jobba med att differentiera dina priser, som Göran säger.
Ja, visst. För kunderna är rätt omedvetna om vad priserna är. Naturligtvis, om jag ska göra ett stort köp, en tv-apparat till exempel. De allra flesta går in på prisjämförelsesajter och kollar. Så att då hittar man ju vad prisnivån är. Och man är ju inte villig att gå till ett ställe och betala 1500 kronor mer än att gå till affären bredvid. Men är du inne och handlar i en butik och du har gått dit för att man har ett bra pris på de här huvudartiklarna, och när du är i butiken och du plockar på dig mera saker, då prisjämför du ju inte alls på samma sätt. Så det gäller att utnyttja det som detaljhandlare.
Men vilka verktyg finns det då att tillgå för att bemöta de här prisförändringarna som sker?
Du menar som systemverktyg då?
Ja, precis.
Ja, det finns ju en del prissystem på marknaden. De flesta av dem fungerar ju som någon slags marknadsprissättning. Så att de har någon spindel som hämtar in priserna och så sätter man upp ett regelverk. Alltså konkurrenternas priser. Sätter man upp ett regelverk för hur mina priser ska sättas utifrån det. Men då är det oftast bara en prismetod. Och som Matilda nu sa, så det är ju inte relevant att använda den på hela sortimentet. För att om jag inte prisjämförs på den här långa svansen, varför ska jag ha samma pris som konkurrenterna? Det finns ju möjlighet att tjäna igen marginal där. Så att ett bra prissystem, det ska ju ha möjlighet att representera olika prismetoder. Och det ska kunna också sätta psykologiska priser. Så att ett prissystem, det är en maskin som räknar fram priset. Och då kan ju det i slut hamna på 17,70 till exempel. Det vill du kanske inte ta, utan du vill istället ta 17,90 eller 19 kronor. Så det måste finnas ett ramverk för att omvandla de här beräknade priserna till ett psykologiskt pris ut mot kund. Sen behöver ju prissystemet också kunna styra priserna i olika kanaler. En del har ju som affärsstrategi att jag ska ha samma priser i alla kanaler. Det är mer lönsamt, vill jag hävda, att ha olika priser i olika kanaler. Så att du kan till exempel ha ett lägre pris på webben och ett högre i butiken. Då är det ju viktigt att du är tydlig i din kommunikation. Men systemet måste kunna hantera olika priser på olika säljkanaler, olika marknader också. Du sätter priserna för försäljning i Sverige och Norge. Du kan anta att betalningsförmågan kanske är högre i Norge, så att du vill skjuta upp priserna där lite grann. Så att det är några exempel på vad ett sånt här verktyg måste kunna hantera. Nu babblar jag på rätt länge.
Ja, men det är bra.
Att hjälper ett system även vid uppföljning? För jag tänker att vi stöter ju ofta på detaljhandlare som inte har nödvändigtvis jättebra koll på var man är lönsam i sitt sortiment. Och man har, med andra ord, du nämnde kampanjer förut, Matilda, att man heller inte har koll på om kampanjer bidrar till att öka lönsamhet. Hjälper ett system även med det?
Vissa gör ju det. Men det finns ju också business intelligence-system som allt fler företag använder för att kunna analysera historisk försäljning och skära datat på olika sätt. En del prissystem är duktiga på att kunna tillhandahålla den här funktionaliteten, andra inte det. Så att jag tror att liksom, vill man ha riktigt top of the line möjlighet att analysera, så ska man nog använda sig något av de business intelligence-system som finns.
Men hur säkerställer man att ett system då, att ökade inpriser leder då till ökade priser ut mot kund?
Och det är ju liksom i ett system så sätter du ju upp hur prismetoden ska fungera. Och då kan det ju en del av styrningen, inte den enda, men en del av det är ju inpriset. Är det bara det som styr och du har en marginalpåslag, ja, då är det ju kost plus fällan. Men om du har inpriset plus andra faktorer eller attribut hos dina produkter som styr vilka priser du sätter ut mot kund. Då, om inpriserna ökar, så kommer ju utpriserna att öka också. Och det kan ju också sätta upp systemet så att om inpriserna sjunker, så ska inte nödvändigtvis utpriserna följa med. För att då tappar du ju marginal på det. Men sen kommer ju då konkurrenssituationen in. Om inpriserna sjunker, konkurrenterna sänker sina priser, då kanske jag måste följa med på de väldigt konkurrensutsatta produkterna. Och då tappar jag ju, liksom, då kanske jag inte lyckas försvara den marginal som jag hade förut.
Och det är ju viktigt att vara vaksam också, att nu när inpriserna ökar så mycket, att man inte bara höjer det rätt av, utan att man också tänker till hur man ska differentiera de här priserna ut mot kund. För det är ju inte alls säkert att alla kunder tål en rak ökning på allt, utan att man faktiskt tänker till hur man ska differentiera sina priser.
Och nu har vi pratat om prissystem. När vet man då om man behöver ett prissystem eller om det räcker med Excel?
Det är ju komplexiteten i sin affär. Har jag många artiklar som jag ska prissätta? Behöver jag uppdatera priserna ofta? Är det flera personer som ansvarar för prissättningen i olika delar av mitt sortiment? Då kan jag behöva ett prissystem för att säkerställa att jag har en harmoni i hur prissättningen går till. Det är väl tre väldigt viktiga drivande faktorer som påverkar om du klarar det med Excel-filer eller om du behöver ett prissystem.
Man kan få en ganska god return on investment om man faktiskt investerar i ett prissystem.
Ja, visst.
Eftersom att man lägger ner väldigt mycket administration på det. Plus också att priset är ju en sån otroligt viktig parameter att jobba med i företagen. Så att det är väl värt också att ta den investeringen och tänka till kring just hur man ska administrera sina priser.
Vi har ju sett exempel på företag som har börjat med en liten Excel-snurra, men sen har den liksom växt över tid. Så att och göra en prisjustering, det kan ta dagar att sitta med sin Excel-modell. Och då om konkurrenterna ändrar priserna relativt frekvent, då blir det ju inte att man följer med.
Nej.
i det. Och då tappar man ju lönsamhet på det förstås.
Mm. Ja.
Men vi har ju bara pratat nu om att inpriserna ökar. Men om det skulle bli tvärtom, att de sjunker, finns det inte en risk då att systemet då genererar lägre priser ut mot kund?
Det gör det ju naturligtvis, så det måste finnas skydd för det i systemet. Mm. Ett rent kostplussystem där du lägger på en marginal på dina inpriser, där om inpriserna går ner, då kommer du att tappa marginal, så att du förlorar ju på det. Eller om du har en inköpsavdelning som är väldigt duktig på att pressa priserna från dina leverantörer. Mm. Om du bara lägger på x procent oavsett vad inpriset är, så när de får ner priserna, så den besparingen, den hamnar ju i dina kunders fickor. Du kommer ju få mindre marginal på det. Så det är viktigt att det finns spärrar. Min marginal som jag måste uppnå, kanske inte justera priserna automatiskt om inpriserna går ner, utan att man låter dem ligga kvar där de var tidigare för att behålla, eller stärka blir det då, stärka sina marginaler.
Mm. Mm. Sen kanske man inte vill uppdatera priserna varje gång kostnaderna förändras.
Nej.
Det finns en risk med att om jag som konsument går till en butik och priserna varierar från dag till dag, så finns det en risk att man tappar förtroendet för den aktören. Mm. Utan det ska ju också vara en del i strategin. När uppdaterar vi våra priser? Kanske inte så fort kostnaderna ändras. Nej. Utan
det är
prisuppdateringsfönster.
Det där är ju en jätteintressant aspekt. För det är ju liksom, hur ofta man kan ändra priserna, det beror liksom på. Vi accepterar ju när vi ska köpa en flygresa att där ändras priserna varje dag. Det är accepterat. Ska du tanka bilen? Ja, man tittar ju knappt på den faktiska prisnivån. För man vet ju att varje dag så fluktuerar den fram och tillbaka. Naturligtvis när det har blivit stora höjningar som det har varit på sista tiden, det påverkar ju förstås. Men där är det accepterat att priserna är väldigt dynamiska. Men ska jag köpa någonting annat i en dagligvaruhandel, liksom läsk och sånt, det där förväntar man sig ju inte att priserna ska gå upp och ner varje dag. Så att det är olika acceptans för olika delar av detaljhandeln.
Och sen så också vilka lösningar man har på plats. För ska du stå och byta prislappar varje dag, så blir det oerhört kostsamt. Då måste du nästan ha ett system med digitala skyltar om du ska kunna skylta om varje dag.
Ja, men jättespännande saker ni har delat med er av här idag. Men jag tänker innan vi avslutar, vad är ert främsta råd till lyssnarna? Vad ska de göra nu?
Ja, men jag skulle säga att det är grunden i allt är att ha en tydlig prisstrategi. Mm. Och det grundar sig att du har en god kategoristyrning där du har satt olika roller. Du vet vad som driver värde, volym, och försäljning och tv i ditt sortiment, och du har en prisstrategi då som är utformad efter det här. Du vet hur du ska sätta dina listpriser, och sen så har du också en bra försäljningsmodell, för det handlar ju inte bara om att sätta de där listpriserna. Du ska gå ut till marknaden också. Du behöver presentera ditt erbjudande på rätt sätt. Du behöver ha en god strategi för dina kampanjer och dina rabatter. Och sen så behöver du också ha en god kanalstrategi. Ska du sälja direkt? Ska du sälja via återförsäljare? Ska du sälja på webben versus i butik? Och att man har en tydlig strategi då för hur den här försäljningen ska gå till. Och sen då möjliggöra det i form av system, men också organisation och tydlig uppföljning för att hela tiden korrigera prissättningen.
En relevant grej är att e-handeln som sådan ofta är olönsam. Och man brukar ha som argument att man väntar till fördelarna kickar in. Så man ser det som en del av en helhetslösning. Men det man kan göra är att bryta ner e-handeln i olika delar. Erbjuder man gratis frakt? Erbjuder man leveranser samma dag? Och har man koll på de associerade kostnaderna? Hur ser man över regelverket över returer? Man kan grotta i de här detaljerna separat, och sen så kanske man kan hitta lösningar där för att hantera den olönsamma e-handeln.
Matilda och Anton har täckt in väldigt mycket. Men vad jag tänkte säga är att det är viktigt att prissätta utifrån värde. Och många tänker ju konkurrentprissättning. Jag ska hålla samma priser som mina konkurrenter. Och den som kommer att vinna det racet, det är ju den som kan åstadkomma de lägsta inpriserna, som har en stark inköpsorganisation. Ett bättre sätt att garantera lönsamhet, det är ju att skapa kundvärde. Och det kan du göra även om du säljer samma produkt som dina konkurrenter. Mm. Om du gör inköpsresan enklare. Det är jättekrångligt att gå på den där sajten och komma fram och handla. Har jag min sajt utformad utifrån ett köpbeteende som underlättar och gör det enkelt? Är jag en betrodd e-handlare? Skapar jag det förtroende? Då kan jag ta ett högre pris. Ska jag köpa någonting, nu vill jag inte nämna några namn, men ska jag köpa någon teknisk pryl, då kanske jag vill gå till en butik som har bra service som kan svara på mina frågor. Jag kanske kan betala 10% högre pris mot för att gå till den som inte liksom kan någonting och kan hjälpa mig alls. Mm. Så att det finns liksom värdeskapande aspekter kring ditt erbjudande och det du handahåller som du kan jobba med för att skapa högre lönsamhet. Så att du slipper vara i kost plus minsta pristräsket.
Mm. Och att man tänker ett steg längre också än bara produkt. Att erbjuda olika fraktalternativ beroende på vad det är för typ av företag. Vilken service du kan tillhandahålla till dina kunder. Mm. Tänk igenom retursystem etc. Så att man inte bara tänker produkt och transaktion utan man faktiskt tänker bredare.
Mm. Förstå din kund helt enkelt.
Ja.
Tack så jättemycket. Och jag hoppas att ni lyssnare har fått med någonting från det här. Och har ni några ytterligare frågor så är det bara att ni kontaktar oss. Tack.
Tack.
Tack. Tack så mycket.